Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nu är det allvar.
Sverige kräver covidpass för inresa från Norden.
Var beredd på att ställa in om du får symptom. Välj gärna den mindre festen till nyår, håll lite avstånd och ta ansvar.
Antalet anmälda ungdomsrån har ökat kraftigt i Sverige. Det visar en undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
Sedan väljer en av killarna att urinera på mig och filma detta.
Det är väl framförallt tre motiv som är tydliga. Det är pengar, spänning, men det är också status i den egna gruppen.
Tidigare Palme-utredare vill att mordutredningen återupptas efter nya uppgifter.
Efter förrättat värv sköljer hon av händerna i handfatet och torkar av sig på fotografen Alexander Mahmoud.
Parents as well as the students, they appreciate having the choice in schools.
Ja, friskoledebatten fick nytt liv efter DNs omtalade reportage om Hans och Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan. Men handlar debatten verkligen om rätt saker? Och så står vi inför ännu en jul där vi tvingas ställa oss frågor som: kan mina gamla föräldrar verkligen komma och fira med oss? Och är det ansvarsfullt att ta ut medarbetarna på julbord? Var vi inte färdiga med det där? Och Brås rapport om ungdomsrån lägger en del fakta på bordet som varit kontroversiella. Vem är det som rånar? Och varför? Vem blir rånad? Och hur påverkas de av det? Dessa är våra tre huvudämnen när vi öppnar lucka 50, där ni hittar årets näst sista veckopanel. Välkomna att vara med oss. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Och varmt välkomna säger jag även till vår trehövdade panel. Jan Schärman, journalist och tidigare chef för TV4. Välkommen.
Tackar.
Sofie Lövenmark, journalist och medgrundare till stiftelsen Doku. Välkommen du också.
Tack.
Och Håkan A. Bengtsson, vd för Arenagruppen. Varmt välkommen.
Tack.
Ja, hur har veckan varit, tycker ni? Jan, vad säger du?
Som det brukar vara, omtumlande. För det tycker jag nog de senaste veckorna som jag kan komma på bakåt faktiskt har varit överraskande, omtumlande, intensiv.
Och vad är det som har varit omtumlande, tycker du?
Ja, jag tycker till exempel att pandemiläget har varit omtumlande. Jag tycker att debatten om vinster i välfärden har varit omtumlande. Och sen finns några små spännande omständigheter som jag tänkte spara.
Förhoppningsvis ska vi komma in på dem så småningom. Vad säger Sofie borta i Göteborg om veckan som varit?
Ja, det har varit en bra vecka. Här i Göteborg börjar snöslasken försvinna. Det tycker jag är skönt. Det är lättare att röra sig ute. Ja, i övrigt har jag följt nyhetsläget som är som vanligt upp och ner och mycket.
Nöjd göteborgare. Håkan A. Bengtsson, stockholmare, nej, det är du ju inte från början.
Nej, det är jag inte. Men julefriden har väl inte sänkt sig än. Och den politiska turbulensen har väl inte riktigt lagt sig. Så att det har varit en händelserik vecka som vi ska prata om, hoppas
precis
jag.
Som Janne var inne på. Varje vecka är händelserik nu för tiden. Det är nästan man längtar tillbaka till det här gamla tråkiga när man fick leta grejer att prata om. Men det är kul att vara journalist. I vanlig ordning tänkte jag att vi tar några kortisar från veckan som gick då. Till exempel den här. Svenska Dagbladet berättade i torsdags historien om en man med ett aggressivt, får man säga, intresse för trafikfrågor. Han visade sig ha skickat två tomhylsor av kaliber .357 och ett erkännande om att ha mördat Olof Palme till polisen, alltså på den tiden, 1986 eller så. Det här har fått en del gamla utredare att vilja öppna utredningen igen för att kunna hålla förhör med den här mannen då, men chefsåklagare Christer Petersson säger nej. Håkan A. Bengtsson, säger han nej av rätt skäl? Är det bra?
Alltså, jag måste säga att jag läste artikeln som Svenska Dagbladet publicerade. Det känns ganska tunt.
Ja, tunt är som Palmemördare, tänker jag.
Ja, däremot så kan man ju tycka att han har hotat ett antal andra personer. Så att inte kalla honom till förhör, det känns ju väldigt konstigt. När jag läste det så är det uppenbara hot, till och med dödshot. Så att inte förhöra honom vore känns det fel. Sen kan man väl säga att det är ju lite uppseendeväckande i en väldigt, väldigt problematisk mordutredning att man aldrig lyckades hitta den här mannen när man väl hade det här brevet, kan man ju tycka. Så att samtidigt så tror jag har en viss skepsis också inför det här Skandiamannen spåret, att det känns som att vi kommer få leva med den här typen av upphittade återanvända spår många år framöver, och det gör mig kanske inte så jätteoptimistisk.
Vad säger du, Jan? Alltså, var det rätt att säga nej till detta? Kommer det komma nya sådana här fall?
Nej, det var inte rätt att säga nej. Jag tycker man skulle sagt ja, och jag tycker man skulle använt det här som en förevändning för att faktiskt, kanske inte till alla delar börja om på nytt, men åtminstone reda ut det som ju blev så, tycker jag, beklagansvärt dåligt i Christer Peterssons utredning. Den lämnade ju i sitt väldigt märkliga utpekande allt övrigt att önska, som det heter på vacker svenska. Här finns ju huvudvittnen i form av Skevamannen Leif Ljungqvist, som ju faktiskt en av de tyngsta vittnena som har sett någonting helt annat. Utpekandet i sig tycker jag var otroligt märkligt. Och,
utpekandet av Stig Engström, menar
du? Ja, precis. Absolut. Ifrågasatt av väldigt många på goda grunder, och här fanns nu en chans att faktiskt ta det här ett varv till. Det är mycket man kan bli trött på apropå pandemi och annat. Men jag tycker man ska ta det ett varv till, för att jag tycker det finns två utvägar att stänga det hela. Det ena är att man ju faktiskt, när man har vridit och vänt på allting, kommer fram till att vi kan inte nå målet. Det går inte. Och där kunde ju Christer Petersson ha stängt genom att inte peka ut någon, därför att det är inte möjligt. Eller så är det möjligt därför man med teknisk bevisning som kan dyka upp, eller indicier och vittneskedjor, verkligen med en sannolikhet gränsande till visshet kan göra det. Men nu gjorde ju han någonting mitt emellan, och det är det jag menar ju faktiskt ligger och pulserar på behovet av att faktiskt ta det ett varv till, så att det går att stänga.
Sofie, tillhör du de som vänder blad så fort du ser en artikel om Palmemordet, eller är du en nörd?
Nej, jag är faktiskt ingen nörd. Jag tycker också att utredningen stängdes på ett väldigt olyckligt och illa sätt. Den borde ha avslutats utan att peka ut någon, eller fortsatt. Däremot, jag tror också att vi kommer att få leva med i all evighet nya spår och nya teorier och nya tänkbara kandidater. Och jag vet inte om jag själv tycker att det är skäl att öppna utredningen igen. Jag har nog förlikat mig med att Palmemördaren inte kommer att, vi kommer inte få reda på vem det är, helt enkelt. Jag tror att hoppet är ganska litet för det.
Ja, när någon slags förhoppning om att en åldrad man kommer att träda fram i 90-årsåldern och berätta att han gjorde det och varför han gjorde det. Men det är nog förmodligen en naiv pojkdröm kanske. Vi byter ämne då. Efter många långa år med låg inflation och låga räntor så tycks inflationen faktiskt vara på väg uppåt igen. I veckan kom besked om en inflation i Sverige på 3,6%, den högsta nivån på 28 år. Och frågan är om det här är någonting man ska börja bry sig om lite mer, Jan Scherman, eller Scherman. Heter du?
Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag är otroligt skeptisk till de här prognoserna, oavsett om det är Konjunkturinstitutet eller var än det kommer ifrån, för det är ganska sällan som det prickar så där rätt som man skulle kunna önska att det gjorde. Den här gången är det ju dessutom, får man använda det ordet, så volatilt, så att det kan ju än vara annorlunda imorgon. Så att just nu så, och för egen del, så vidtar jag inte några mått och steg.
För du binder att, inte några räntor?
Nej, alltså det, jag tycker att det, jag kan råda lika väl som Konjunkturinstitutet, eftersom jag tycker att de missar så ofta. Jag tror att man ska avvakta, vänta och se. Sen finns ju det där allmänna att, som väl en viss herr Persson sa, att den som är satt i skuld är icke fri. Så att man kan ju vara försiktig om man har möjligheter till det. Men jag skulle inte betrakta det där som någon slags pekpinne och påbud. Nu händer detta.
Försiktig och dra på sig nya stora lån, menar du?
Jag betvivlar att den här senaste prognosen är den som kommer att infrias.
Mm. Håkan, är du lika cool kring detta?
Inte lika cool. Jag tror att historiskt så har vi haft som epoker med låg inflation, och sen har vi stabiliserat sig på lite högre nivå. På kort sikt så håller jag helt med att det här är ju en pandemieffekt, men vi ser också arbetskraftsbrist på många ställen. Det vet vi kommer att skapa tryck på lönerna. Det ser man exempelvis i Storbritannien, men även i Sverige. Och det finns också leveransproblem kopplat till pandemin naturligtvis. Och att den lyckliga, inom citationstecken, lyckliga globalisering vi hade fram till pandemin förmodligen kommer att se lite annorlunda ut. Så att det finns ett antal faktorer som har att göra med pandemin. Och det är osäkert internationellt läge, skulle jag säga också. Så det är sådana saker som kan förändra spelplanen, men 3,6% kan vi leva med.
Ja, blir det inte värre än så. Men Sofie Lövenmark, själv var jag i 20-årsåldern sist som det här var en fråga på riktigt allvar, när räntan steg till 500% ett tag och så. Och bostadsräntor på 15% var inte ovanligt alls. Du var väl inte mer än kanske 11-12 då. Har du några levande minnen av den där tiden?
Ja, jag har nog några levande minnen om liksom rädsla för huslån och annat. Men jag var som sagt för ung själv för att liksom oroa mig. Och i mitt vuxna liv har inte det varit någon större fråga. Men jag håller nog med Jan där. Jag är inte så där jätteoroad i nuläget.
Mm. Vi går till vårt sista kortämne, Framstegsskolan. Ägaren bland annat till den omtalade friskolan Römosseskolan i nordöstra Göteborg meddelade i veckan att de nu tar bort alla religiösa inslag i sina tre grundskolor. De ska nu bli icke-konfessionella, men kommunalrådet i Göteborg, liberalen Axel Darvik, han misstror det här beskedet. Sofie, du följer ju de här frågorna. Vad tänker du om det här?
Alltså till att börja med, vad de har sagt är ju att de ska avregistrera sig som en konfessionell skola, men det är ju väldigt viktigt att komma ihåg att det betyder ju egentligen ingenting. Det är frivilligt att anmäla en skola som konfessionell, och de flesta skolor med religiös profil är inte anmälda som konfessionella. Och de här tidigare, framförallt då islamiska skolor med extremistkopplingar som har stängt här på löpande band de senaste åren, ingen av dem har anmält sig som konfessionella. Så med det sagt, och även när man säger andra faktorer, så tror jag inte heller att det beslutet på något sätt påverkar hur de tänker fortsätta bedriva sin skola. Man får komma ihåg att även om de har bytt styrelse nu ett par gånger här under turbulensen, så är det ju ändå liksom ett nät av samma personer, och personalen på den här skolan har ju, jag har ju själv varit och besökt skolan, och jag mötte bland annat en undervisande lärare i liksom NICAB, och det inslaget är så starkt på den här skolan, och jag kan inte alls se hur det skulle förändras bara för att de inte längre skulle kalla sig för en konfessionell skola.
Okej. Jan Scherman, överhuvudtaget med de här konfessionella skolorna eller de som bygger på religiös grund, ska vi ha det?
Nej, jag är tveksam när, och det är skälet att jag tycker att det ofta så drar sig så tydligt till det dogmatiska hållet. För mig, utan att gå in i detaljer, så tycker jag just det där att när människor, små människor, barn sätter sig i skolan för att börja livets långa lärande, så tycker jag det är väldigt bra med bredd, mångfald och ett öppet sinnelag och möjligheter att stärka kritiskt tänkande. Då tycker jag att religiös dogmatism står tyvärr i min bok i bjärt kontrast till det. Och jag är verkligen benägen att hålla med Sofie här, som ju dessutom kan det mycket bättre, i alla fall mycket bättre än vad jag kan. Och jag kan gärna avsluta med att säga att ibland är det ju så att ränderna går aldrig ur, va?
Och Håkan, det här är ju någonting som olika partier har drivit ibland, att man ska sluta helt med konfessionella skolor. En skola som ofta kommer upp är den judiska skolan, som har funnits väldigt länge och som själva anser att de kanske inte drar åt det där extremistiska hållet. Det är väl få som påstår det, men det är likväl en skola på religiös grund. Vad tänker du? Det finns lite målkonflikter här.
Absolut. Och det är väl också skälet till att det är kontroversiellt och att man inte har hittat några klara linjer. Jag är också skeptisk till konfessionella skolor. Och en gång så avskaffade vi ju kristendomsundervisningen i det här landet och ersatte det med religionskunskap, det vill säga att man ska lära sig om alla religioner. Att jag ser skolan, sen kan det vara skolor som klarar det här, men då får man ställa tydliga krav på det. Så att jag är väldigt förvånad över att friskolereformen kunde leda till att både kristna skolor och andra skolor som muslimska har kunnat etableras på det sätt som de har gjort.
Mm, vi ska återkomma till den där frågan lite på en annan ledd. Men därmed tycker jag vi går in på dagens första huvudämne, och det får man väl kalla en gammal goding.
Nå er det alvor. Omikron-varianten sprer seg slik at den trolig blir den dominerende koronavarianten i Norge i løpet av noen få uker. Og det er liten tvil, den nye varianten endrer spillereglene.
Nu ser vi en ökad smittspridning och gjort det under en tid, både i de nordiska länderna, i Storbritannien, vi har också omikronvarianten. Så nu kommer det ställas samma krav på inresa från de nordiska länderna som från övriga EU. Och det gäller att man ska ha minst två doser, eller man ska ha två doser vaccin. Man ska ha alternativt ett negativt PCR, eller man ska ha ett tillfrisknat intyg enligt de regler som då EU är överens om.
Sist här hörde vi Sveriges socialminister Lena Hallengren och dessförinnan Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Den nya omikronmutationen har ju ställt allt på ända igen. Bland annat krävs alltså nu vaccinbevis för inresande från de nordiska länderna. När kommer den här norska smittan hit? Har den rent av redan gjort det? Och skyddar i så fall vaccinet? Kan vi fira jul som vanligt? Frågorna är många och svaren ofta lite luddiga. Vi ska se om panelen kan räta ut några frågetecken. Håkan A. Bengtsson, det här kom väl ändå lite som en blixt från klar himmel för några veckor sedan?
Ja, det får man nog säga. Men på sätt och vis är det också förväntad utveckling. Men det är också överraskande i och med att vi trodde, eller experterna trodde, att med 60% immunitet så hade vi flockimmunitet. Det vill säga att då skulle det inte vara ett större problem. Så det är också överraskande, men jag tror ändå, en hypotes kan vara att det här är visserligen mer smittsamt, men det är mindre, man blir mindre allvarligt sjuk, särskilt om du är vaccinerad. Och det är väl egentligen erfarenheten vi kan dra från andra liknande pandemier som asiaten på 50-talet eller Hongkong-influensan på 60-talet. Att de fortsätter att cirkulera runt världen och de blir efterhand svagare, inte lika farliga, även om det är många som dör i normal influensaår. Så det är ändå så att med en vaccinering så kan vi leva med det.
Mm, du nämner just vaccinet där då, Sofie Lövenmark. Det är i alla fall någonting som jag har lite svårt att förhålla mig till. Vaccinet verkar inte riktigt skydda på det sättet. Och det handlar inte minst om hur man ska förhålla sig till sina äldre föräldrar och andra kanske som är mera sårbara. Vad tänker du om det där? Känner du dig skyddad? Jag vet inte ens om du är vaccinerad, men tycker du att vaccinet verkar skydda?
Jo, jag är vaccinerad. Och så som jag förstår det så skyddar väl vaccinet ändå till stor del från att bli svårt sjuk, om jag inte har missuppfattat det. I alla fall om man inte har andra bakomliggande sjukdomar eller andra, att man är i riskgrupp på annat sätt. Men då har jag i alla fall jag förstått det som att vaccinet är ett skydd från att bli svårt sjuk eller dödligt sjuk.
Det ligger i farans riktning nu, Jan, att det kommer att komma vaccin, krav på vaccinbevis då, eller vaccinintyg till exempel i gym och restauranger och sådär. Jag tycker de hintar lite om det. Jag vet inte om ni också har fått, jag vet inte om jag har fått 100 mejl med likalydande text där människor säger att det här är en katastrof för demokratin och hur kan man göra så här. Det verkar finnas ett drag, en kontroversiell inslag i den här frågan, verkligen. Känner ni igen, eller känner du igen det?
Inte 100 men 10 kanske.
Ja. Känner du igen mejlen du har fått?
Ja, jag känner igen mejlen och jag reagerar rätt skarpt mot den reaktionen, måste jag säga.
Varför det?
Jo, jag skulle vilja göra en, tycker jag, relevant jämförelse, för det handlar ju om inskränkningarna i friheten. I trafiken finns det påbudsregler och förbudsskyltar. När man kör på en motorväg där det är 110 km i timmen som maxhastighet, så är det ju inte så att om det är lite trafik så får vi köra hur fort vi vill. Och jag måste säga att den inskränkningen i friheten som då till exempel covidpass när man går in någonstans för att äta eller för att handla och som är till för att skydda sina medmänniskor, den tycker jag är relevant och ryms mer än väl i demokratins samhälle. På samma sätt så tycker jag att den här typen av riktlinjer som vi ägnar oss åt, de fungerar inte, och om man då tycker att de inskränker demokratin, då har vi verkligen ett stort problem. Jag letade fram några för att visa hur absurt det är. När det är trångt i tunnelbanan eller på bussen eller på tåget, då ska man ha mask. För nu har ju då Folkhälsomyndigheten kommit på att mask hjälper. Det går ju inte att hantera, va? Nej, på samma sätt som man sa, tänk igenom din resa om den verkligen är nödvändig. Mm. Jag vill ha trafikregler. Mm. Här har vi ett politiskt system som ska hämta information från expertmyndigheter och som ska fatta beslut. Det är ju demokrati, va? Och om våra förtroendevalda då, som man har gjort i många länder, fattar beslut som är väldigt mycket tydligare, så tycker jag det är bra, därför att jag tror och är övertygad om att det skyddar våra medmänniskor. När jag var utomlands nyligen och gick in på en krog i Paris, så känner jag i alla fall en större trygghet när jag vet att alla är kontrollerade, att de har covidpass. Sen vet jag, precis som Sofie säger, det skyddar inte till 100%, men det skyddar väldigt starkt emot svår covid. Det är ju vetenskapen överens om. Mer trafikregler, det kommer att skydda demokratin, det är min uppfattning.
Sofie, det är någonting med de här rekommendationerna som man ju envisas med att köra med. Att man inte vill liksom säga att alla ska ha munskydd på i all kollektivtrafik från och med nästa vecka. Varför gör man inte det, och hur tycker du att det där funkar?
Jag tycker att från allra första början så har det varit väldigt otydligt. Även om regeringen inledningsvis höll presskonferenser var och varannan dag och det var sådär. Men de är väldigt dåliga på att förklara meningen med besluten, tycker jag. Och jag är väl kanske inte lika förtjust i covidpass och liknande som många andra är. Och jag har
Varför inte det?
Har lite svårt med att förstå poängen, för det som kommuniceras ut är att det ska skydda mot smittspridningen. Men jag menar, jag smittar, eller kan ju sprida smitta lika mycket som någon som är ovaccinerad. Och jag var ju exempelvis på en konsert, eller Lucia-konsert i domkyrkan i början av veckan. Och då var det ju covidpass. Man fick stå och köa vid något kravallstaket och visa legitimation och covidpass. Men väl där inne så var vi i alla fall över 600 personer. Och det är ju mycket möjligt då att en eller två ovaccinerade blir stoppade vid grindarna. Men om jag kanske bar på smittan så spred ju jag den där. Jag tycker att det är en frihetsfråga. Jag tycker verkligen det. Och att det perspektivet liksom inte riktigt ryms in i debatten eller i de politiska besluten.
Så. Mm. Håkan, vad säger du då? Du vinkade till här, antydde att du ville in när Jan pratade om de här sakerna.
Nej, men jag tycker att det är en balansgång naturligtvis mellan individens frihet och det liksom samhällets intresse av att inte sprida sjukdomen. Man kan säga att i vissa länder som Tyskland, där talar man nu om att göra obligatorisk vaccinering. Det tycker jag är väldigt problematiskt. Jag tror och bedömer det som att det skulle leda till enorma konvulsioner i det samhället. Och det finns redan många exempel på upplopp i olika länder.
Ja, Grekland skulle väl utfärda böter, tror jag.
Ja, och den vägen ska vi inte gå. Jag ser covidpass som ett sätt att också skapa tryck på dem som inte har gått och vaccinerat sig. Och jag ser inte det heller som ett hot mot det demokratiska samhället att man måste ha vaccinerat sig för att gå på konsert. Det är trots allt så att risken är mindre att man smittar eller har blivit sjuk om man har vaccinerat sig, speciellt om man har fått två och snart tre stycken sprutor. Mm. Och om man lyssnar på Folkhälsomyndighetens budskap så är det ju vaccinera er. Det är det de säger hela tiden.
Men apropå
allt som kan göra att det fler vaccinerar sig, desto bättre.
Apropå få mejl så får jag också väldigt många mejl från människor med fina titlar och länkar från olika amerikanska institut och sådär, som låter förstå att de inte litar på vaccinet av det här och det här skälet. Det togs fram för snabbt, det finns den här studien. ponera, vilket jag inte tror och hoppas, att de skulle ha en liten poäng. Var befinner sig då ett land som Österrike som tvingar sina, mer eller mindre tvingar sina medborgare att vaccinera sig? Om det skulle visa sig att det finns någon långsiktig nedsida med det här?
Ja, det är väl också säkert skälet till att Sverige har varit lite försiktig. Speciellt när att gå ner i åldrarna, vilket andra länder inte har gjort. Med tanke på den erfarenhet vi har.
Med, du tänker på pandemrix och, ja, och sömnsjuka, heter
exakt,
det inte,
va?
Narkolepsia. Mm.
Så att men vi har ju inte sett några sådana indikationer överhuvudtaget vad jag vet.
Nej, jag har aldrig följt upp de där länkarna.
Men det är väl likadant, förlåt, med höstinfluensavaccin eller andra vacciner som vi tar, att det är inte riskfritt. Mm. Och det har ju ingen påstått. Men jag tycker att den här frihetsfrågan är, jag tycker den är så grundläggande essentiell. Ett demokratiskt samhälle, parlamentarism i olika former, det innebär ju inte att alla individuellt utövar den frihet som de finner lämplig för sig själv, utan det är ju faktiskt olika former av ordnade beslut som i olika sammanhang inskränker friheten. Här tog Sverige i stor bred politisk parlamentarisk enighet en särskild pandemilagstiftning för att kunna inskränka i mötesfrihet, ordningslag och annat. Och då tycker jag vi har gjort det i demokratiska former. Problemet, det vill jag hävda fortfarande, det är riktlinjer som lämnar över till mig att bedöma om det är trångt i bussen. Eller som det en gång var, du får resa om det är 1 till 2 timmars avstånd under vissa förutsättningar. Anställda ska jobba hemma om det är möjligt. Alltså det går inte att hantera när det blir för stor mängd sån. Sen har jag en annan synpunkt som jag ändå vill passa på att säga, för att jag tror också att vi har hamnat i någon slags psykos, i en hälsopsykos. Häromdagen vaknade jag, då läste jag Aftonbladet om den nya smittan som kommer att skörda dödsfall på ackord. Längst ner i artikeln står det att det nya viruset sällan angriper lungorna. Rätt väsentlig information, men jag var ju död innan jag hade kommit dit. Sen så går jag till en annan sajt och får veta att över 1000 svenskar har cancer utan att känna till det. Och sen får jag under den dagen säkert minst fem olika råd om hur jag ska undvika Alzheimer, hjärtinfarkt, äta rätt och leva längre. Mm. Och det här tycker jag att infodemin har fått en enorm grotesk näring av covid-19. Mm. Och det gör att min slutpunkt är, det är inte underligt om det finns en viss mänsklig trötthet.
Sofie, jag tänkte fråga dig precis om det. De siffror jag ser över dödlighet i den här pandemin är inte förskräckande höga ändå. Medelåldern på de som dör är ändå väl relativt hög. Och utifrån det perspektivet, är det liksom rimligt det här som vi håller på med då? Och så länge som vi håller på med och stänger ner och begränsar?
Det är det jag tycker är viktigt att diskutera, och jag är tveksam till det. Och kanske framförallt idag, visst det är liksom larmrubriker var och varannan dag om att smittspridningen ökar, men hur ser det ut på sjukhusen idag? Finns det en överbelastning på intensivvården? Jag har förstått det som att inte jag, det är i alla fall inte här i Västra Götaland. Och om inte det är ett problem, liksom, att intensivsjukvården liksom inte kan hantera patientintaget, då kanske det inte är ett jätteproblem om smittspridningen ökar en period. Alltså så att säga, om inte tillräckligt många människor blir allvarligt sjuka så att det blir ett problem på det sättet.
Det är som Viktor Bartkron skrev i Expressen som jag fastnade för, att normalt sett brukar man ju skala upp sjukvården efter behoven och inte tvärtom, så vill säga liksom minska behoven för att sjukvården inte klarar av det. Nu har man ändå haft lite tid på sig. Det kanske inte går att skala upp, men han har ju en poäng i det, att det är så vi brukar göra. Vi brukar utgå från behov.
Absolut. Sen just med intensivsjukvård så är det väl säkert svårare, eftersom det liksom krävs specialistkompetens som inte växer på träd. Och det fanns ju liksom specialistsjuksköterskor var en bristvara redan innan pandemin, så att säga.
Mm. Jo, är man sjukvårdsanställd så, tycker, så kräks man nästan när man lyssnar på mig förmodligen. De jobbar ju dag och natt och är utbrända nästan allihop. Så att, eller känner sig på väg åt det hållet. Håkan, den här strategin då som Sverige ändå har, som Jan är inne på också, med mjuka rekommendationer, och de lämnar mycket ansvar till mig att avgöra, är det här trångt eller inte och borde jag resa eller inte. Vad är liksom den underliggande idén, tror du? Ser du någon sån röd tråd?
Inte riktigt. I grunden tror jag att den svenska strategin har varit rätt att inte göra total lockdown, som exempelvis Storbritannien har gjort av olika skäl. Däremot har det funnits en otydlighet som jag håller med om. Och munskydd är ett sånt exempel som man borde vara tydligare med. Jag har också varit ute och rest när jag var i Italien, faktiskt förra sommaren, så kände man jättetrygg. För att man hade tydliga regler, man var mer bättre på att uppfölja upp och så vidare. Det är någonting som har fallerat i det. Som har skapat lite misstro. Jag tror inte att det har haft så stor betydelse för smittspridningen i sig, men det har skapat en osäkerhet. Även om jag i grunden tror på att den svenska strategin var riktig, så är det någonting i liksom utförandet. Och det är ju...
Men är vi ovana att agera och tala med auktoritet, för att vi är rädda att bli auktoritära?
Ja, det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Faktiskt. Idén har ju också varit att, och det är det som är det, jag tycker det är för tidigt att utvärdera. Alltså, vi har fått en coronakommission som absolut skulle lämna sina rapporter innan pandemin är över, vilket jag inte förstår poängen med. Vi vet ännu inte liksom det totala utfallet. Det är väl fjärde vågen vi är inne i. Kanske kommer någon
minst
till.
Ja.
Så att jag tycker det är vissa slutsatser vi kan dra ändå, och det handlar om bristen på krishantering på nationell nivå, som Magdalena Andersson trots allt förändrade i sin regeringsförklaring genom att lägga en krishantering direkt under statsministern. Och det är någonting i samspelet mellan staten och regionerna som verkligen inte har fungerat. Så att det finns skäl att se över hur det svenska liksom administrativa systemet fungerar. Men det är för tidigt att dra de definitiva slutsatserna och strategin, skulle jag vilja säga.
Först Jan, sen Sofie, någon slags sammanfattande slutord i detta ämne?
Jag tycker det är bra att man började utreda på en gång, eller inte på en gång utan hyfsat tidigt. Man kunde ha börjat utreda på momangen. Slutsatserna håller jag med om, de ska man dra senare. Men de här utredningarna har ju lärt oss otroligt mycket om brister i äldrevården och för lite fast bemanning och för lite kompetens i äldrevården och så vidare och så vidare. Min sammanfattning, eller försök att knyta ihop min säck, är att jag tror faktiskt att vi är på väg att försätta oss i ett väldigt besvärligt läge, därför att och den är inte bara kopplad till myndigheternas lite klumpiga sätt att formulera riktlinjer och lite klumpiga sätt att misshandla frågan till exempel om munskydd. För nu är det väldigt svårt att få människor att bära munskydd, därför att misstron finns ju. Du sa ju först att det inte hjälpte, och nu hjälper det. Vad ska jag tro på? Och så göds både politiker och myndighetsförakt. Nej, jag tycker att en sak som vi kanske inte har pratat så väldigt mycket om ändå vilar i händerna på medierna. För att om det är så att varje mutation ska leda till löpsedelslarm, då tror jag att det här faktiskt riskerar att bli outhärdligt och nästan omöjligt att hantera. För ska vi vid varje ny mutation gå igenom processen med nya riktlinjer, då borde vi ju göra det vid varje höstinfluensa. Där har vi ju ett ganska coolt sätt att hantera situationen. Det kommer ett nytt vaccin. Man vet att det kommer en ny höstinfluensa och så vaccinerar man sig. Men man stänger ju inte av samhället. Den normaliteten blir ju svårfångad när media har lagt ribban på den här nivån. Va?
Sofie, hur låter din rosett runt din hopknutna coronasäck för den här gången?
Först och främst så vill jag säga att jag håller med i... verkligen till punkt och pricka. Och jag är väldigt trött på de här larmrubrikerna var och varannan dag. Det gör mig trött på att hänga med i hur läget verkligen liksom egentligen ser ut. Sedan så skulle jag vilja efterlysa en större diskussion om de här besluten som kommer. Vi ser nu kommuner som går ut. Det var någon kommun jag läste om i veckan som hade infört eller ville införa krav vid nyanställningar i äldreomsorgen på vaccinkrav. Det tycker jag är fullt rimligt naturligtvis om du ska arbeta med en riskgrupp. Då fanns det en massa undantag där, exempelvis av religiösa skäl. Och då handlar det ju inte längre om att skydda riskgruppen som man ska arbeta med, utan var det ändå frivilligt när allt kommer omkring. Då menar jag att man ska avstå ett sånt beslut om man inte vågar gå hela vägen ut. Sedan var det, om det var Haninge kommun som införde vaccinationskrav för alla nyanställda inom kommunen, alltså alldeles oavsett om du ska jobba med som parkvårdare ensam och sådär. Det bör ju också diskuteras om det är rimligt eller inte. Och den
så
typen av diskussioner...
En djupare diskussion helt enkelt om vilka uppoffringar som är rimliga.
Absolut. Vi ska inte behöva bara svälja allt i tystnad, utan jag vill ha en större diskussion om det.
Mm. Hoppas att vi har bidragit till ett embryo till en sådan diskussion i och med detta. Det här är veckopanelen från Kvartal.
Det här är Staffan Dopping, poddredaktör på Kvartal. Du kanske är en av dem som just nu funderar över den klassiska frågan inför jul. Vad ger man till någon som redan har allt? Och ska vuxna människor verkligen fortsätta byta grejer med varandra så här? Vi på Kvartal kanske kan hjälpa dig. Du kan nämligen ge bort journalistik i julklapp till en god vän eller släkting. Så här funkar det. Gå in på kvartal.se och klicka på kampanjen Ge bort Kvartal i julklapp. Där kan du skänka ett valfritt belopp till fri och oberoende journalistik. När du har gjort det får du ett mejl av oss som innehåller ett snyggt diplom där du kan skriva in namnet på mottagaren. Det här kan du sedan slå in och lägga under granen om du använder en sån.
I veckan kom en rapport från Brottsförebyggande rådet om ett ämne som väcker mycket engagemang och många känslor. Det handlar om ungdomsrånen. Antalet anmälningar har ökat från omkring 1000 år 2015 till omkring 2500 2019, på 4 år alltså. Enligt denna Brå-rapport, som också tar fram en del statistik om vem som rånar, varför det sker och vilka som drabbas. Så här berättade Anna Hansson, enhetschef på Brottsförebyggande rådet, för Sveriges Television.
Ökningen sker i hela landet, i alla olika typer av kommuner. Vi kan se i den här studien att det är väl framförallt tre motiv som är tydliga. Det är pengar, det är spänning, men det är också status i den egna gruppen. För att de flesta ungdomar som sker inte med en gärningsperson, utan det är ju oftast en grupp.
Mm, det här är alltså något som har ökat kraftigt, som ställer till rätt mycket skada.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På många olika sätt, vågar jag hävda. Jan Scherman, känner du någon ung person som har råkat ut för det här?
Nej, jag gör inte det.
Det är ju bra.
Ja.
Vad tänker du om det, bortsett från det?
Jag tänker att det är sorgligt att varje gång som Brå kommer med en rapport så tar de olika polerna, ytterligheterna i diskussionen och politikens värld när det gäller brott och straff sina russin ur kakan och hävdar, titta vad är det jag har sagt, ingen har lyssnat på mig och nu kom äntligen beviset, alltså höjer vi straffen så kommer vi åt det här problemet. Eller så säger man, vad var det jag sa, det är ju bara de socioekonomiska förhållandena som gör att människor begår mer brott. Det som är bra med den här rapporten tycker jag är att den visar att det är komplicerat. Mm. Det är väldigt många olika drivkrafter bakom brott i den här åldersgruppen. Och jag önskar att man faktiskt kunde ha den här förmågan att ta in den helheten innan man drar de här blixtsnabba slutsatserna. Senast råkade jag se på nätet igår, jag är inte en notorisk konsument av Bert Karlssons utsagor på nätet och Facebook. Men han fångade ju naturligtvis in det han tyckte var rätt. och hur ett visst parti har haft rätt hela tiden. Mm. Så det är det som snurrar runt i mitt huvud när jag tog del av den här. Det är faktiskt komplicerat.
Vi kan väl fånga just den bollen då, för det vi fick veta var ju då att 3 av 4 gärningspersoner som misstänks för den här typen av rån har utländsk bakgrund och 2 av 3 offer har helsvensk bakgrund. Och det är ju, det är ju politisk dynamit. Jag håller med dig om att det är mycket, mycket, mycket mer komplicerat än så. Men den där siffran finns nu på bordet, Håkan A. Bengtsson. Ställer den till med skada eller finns det någonting vi kan göra med den som kan bli konstruktivt?
Alltså det, man måste ju se sanningen i vitögat för det första. Och därför är den här undersökningen väldigt bra. Jag tänker så här att det här finns i en kontext som har att göra med den diskussion vi har haft om gängkriminalitet och skjutningar, och att på något sätt är det en, jag ska inte säga direkt kopplat, men det är en konsekvens av alla de saker som har lett fram till de problem vi har med kriminalitet som vi har i Sverige idag. Med segregation, med ett stort inflöde av nyinflyttade i vissa bostadsområden, sociala och ekonomiska klyftor, arbetslöshet, bristande integration etc. Sånt som tar tid att göra någonting åt. Så jag är inte förvånad egentligen, utan det är väl intressant att se kopplingen också till rapparen Aina som sen blev mördad. Han blev också utsatt för den här typen av förnedring. Så att det är ett element som vi dessvärre har i det svenska samhället, oerhört provocerande för oss alla, tror jag.
Men här var det ju inte ökningstalet som var det alarmerande.
Ja, det var väl också lite alarmerande.
Jo, fast jag tycker våldsyttringarna som sådana var. Men även i den här gruppen som du då drar statistiken ut, så var ju drivkrafterna väldigt olikartade. Mm. Och jag ska inte bryta in så här och förstöra tiden för alla andra på något sätt. Men jag tycker att det är olyckligt att just när det är människor med utländsk bakgrund, då sätter vi en enhetlig etikett på det. Det är faktiskt individer också, och människor med olika bakgrund. Ungdomar är inte bara ungdomar. Det är också en heterogen grupp, va?
Mm. Jag skulle ju fråga dig det, Sofie Löfvenmark. Man måste ju säga att tiden har förändrats, va? För inte så länge sedan var det ju kontroversiellt att redovisa den här typen av statistik när det gäller vuxna människor till och med. Nu görs det alltså med omyndiga som dessutom många gånger är födda i Sverige, därmed liksom made in Sweden. Finns det en risk att det går för långt det här? Tror du?
Nej, det tror jag inte. Och jag tycker nog kanske inte att det har tippat över så otroligt mycket heller. Åt andra sidan, även om den här rapporten då var ovanligt liksom krass när det kom till den punkten. Men jag tror snarare att det är bra att liksom kartlägga ett problem, hur det ser ut ner på sådan detaljnivå. I det här fallet så tror jag inte heller att resultatet överraskade särskilt många, om jag ska vara helt uppriktig.
Nej, en del hävdar ju då att då skulle man lika gärna kunna dela upp det på någon annan led, till korta och långa, eller mörka och ljusa, eller tjejer och killar, det var i och för sig med. Men min poäng är så här att det här har ju seglat upp som någonting som många tycks eniga om att det är relevant. Och då måste man också säga, varför är det relevant och vad gör vi med den här kunskapen som kan leda till någonting bättre, något som löser det här problemet? Vad tror du, Sofie?
Ja, jag kan tyvärr inte leverera någon lösning på problemet, men jag tror ändå att det är relevant för att försöka komma åt problemet, att veta då vilken grupp som i det här fallet var otroligt överrepresenterade. Det är ju naturligtvis inte detsamma som att alla ungdomar med utländsk bakgrund på något sätt är rånare, det är ju inte det rapporten säger, men bland rånarna så är ungdomsrånarna så är då ungdomar eller personer med utländsk bakgrund extremt överrepresenterade. Jag tror att den kunskapen är viktig när man senare ska gå vidare för att liksom försöka komma åt det här problemet. Det är ju otroligt svårt att komma åt. Men all liksom kunskap på vägen dit tror jag är en hjälp.
Jan, jag frågar dig samma sak. Alltså att ta fram den här typen av statistik förutsätter ju att man tänker att den här kan vi ha nytta av på något sätt. Vi kan använda detta i någon form av åtgärder som riktar sig mot vissa grupper, eller för att annars finns det väl egentligen ingen poäng?
Nej, men det får man väl utgå ifrån, och det är säkert så att även om jag fortsätter att värja mig mot att det finns någonting som är en grupp som har utländsk bakgrund. Afrika är inte ett land.
Nej. Nej, det är en väldigt disparat grupp, ja. Får man ju säga.
Afrika är en stor kontinent, en världsdel. Och jag skulle vilja att man i så fall går ännu vidare ner i djupet på detta. För då är ju boendeort, stad, land, city, förort, uppväxtförhållanden. Det är ju hela den kartbilden. Problemet har varit tidigare att man har exkluderat just den här omständigheten eller inte vågat ta i den eftersom den har varit behäftad med viss beröringsskräck, och det är ju sorgligt. Och då blir det inte bättre om pendeln faller över åt andra hållet, att det här är den dominerande relevanta omständigheten som ska vara utgångspunkten för hur man sen ska lagstifta. För då tror jag man går bort sig igen. Mm. Jag tror däremot att man ska fylla på mer i säcken med relevanta omständigheter.
Jag tänkte vi skulle lyssna på en ung kille för att få en liten bild av och kanske fundera lite på vad det här gör med brottsoffren. Inte sällan förekommer det ju inslag av förnedring eller maktutövning som är ganska utstuderade. SVTs Agenda tog upp ungdomsrån för en tid sedan, och då intervjuades en 18-årig kille som kallas för Liam.
Jag kliver av tunnelbanan där jag bor. När jag går av tunnelbanan kollar på min telefon och märker inte alls att jag är förföljd av två killar. Och sen när jag kommer till en lite ödsligare del på väg hem mot mitt hem så blir jag överfallen. Bakom den här kyrkan blir jag först misshandlad och får fem slag i en bakhuvud och min rygg. Sedan väljer en av killarna att urinera på mig och filma detta. Medan de säger saker som jävla sven, mamma knullare, horunge och skrattar på ett väldigt hånfullt sätt. Och slutligen så tvingar de mig klä mig naken och filmar även det.
Håkan och Bengtsson, det är klart att när man hör en sån här berättelse så funderar man ju, vad gör, dels förstås, vad är drivkraften för de rånare unga killar som driver det så här långt, och vad gör den här upplevelsen med en ung man? Alltså vad kan det skapa för behov senare i livet och för känslor hos honom?
Ja, du, då kommer vi in på en svår psykologisk fråga som jag inte har något definitivt svar på. Det vad vi vet är ju att vad som antyds här och vad vi pratar om är ju också att det finns en uppenbar etnisk konflikt.
Någon slags resentiment som det kallas nästan.
Och det har ju funnits tidigare i historien. Nu kommer West Side Story har kommit upp på biograferna igen. Där vi har mellan olika etniska grupper olika typer av konflikter. Ruben Östlund gjorde ju en film om som handlar om det här för 10 år sedan.
Väldigt utskälld på sin tid.
Exakt. Mm. Men det är vad man kan säga generellt. Här finns det en realitet och det ser lite annorlunda ut än det gjort tidigare i Sverige. Jag läste om min hemstad Halmstad på 20-talet. Så när bönderna skulle rida in till torget så var de tvungna att driva på hästarna när de åkte förbi arbetarklassområdet. För att ungdomarna som bodde där, de kastade sten på bönderna. Och frågan är, vad är det som gör att vi kan liksom på lång sikt leva tillsammans? Och den berättelsen om det armod som fanns på 20-talet i Sverige som ledde till våld av det här slaget. Och även, det har ju alltid funnits mellan olika grupper, olika stadsdelar och så vidare. Det är ju den frågan vi bör ställa oss också. Det här är en realitet idag. Det är oroande, problematiskt, fruktansvärt för de som utsätts för det. Och de som är förövare är också förlorare i någon mening. I det långa loppet.
Och det är ingen bra start på vuxenblivandet att börja hålla på med de där grejerna. Sofie Levenmark, vad tror du om man tar det som Håkan pratar om egentligen, att det finns den här animositeten mellan grupper, alltså på gruppnivå, där man vill ge igen kanske för någonting som man upplever som en orättvisa, möjligen?
Mm. Alltså, vi har ju enormt problem med segregation i det här landet och det tar sig många yttringar, och ett tydligt sådant tycker jag är delvis från unga men även delvis från vuxna i utsatta områden. Det finns problem åt andra hållet också. Men ett väldigt liksom, avståndstagande mot majoritetssamhället, och det tror jag säkert kan vara en del i det här. Och det är någonting kanske man också ska liksom, titta vidare på sen med bakomliggande orsaker och sådär när man har faktan på bordet. Sen vad man ska göra åt det då, det är ju en annan fråga. Och samtidigt tycker jag också att problematiken är större. Jag är själv tonårsmamma och jag känner liksom ingen i min närhet som har blivit utsatt för rån. Men jag vet ju att oron för att bli det är enorm och det påverkar ungas rörelsefrihet. Alltså, jag har en tonårsson. jag vet att det är liksom en stor rädsla för det. Framförallt de här förnedringsinslagen som ofta filmas och liksom görs publikt och så. Vilket gör då att unga, kanske framförallt unga killar, inte vågar röra sig på samma sätt. Och det är ju liksom, det är ett enormt problem.
Det kanske är den stora saken på sätt och vis, eller vad säger du, Jan? Att det liksom blir att man nästan liksom injagar en fruktan i en grupp av befolkningen då, som begränsar sig på olika sätt. Det är ungefär samma diskussion man brukar prata om när det gäller våld mot kvinnor. Alltså så att de inte vågar jogga när det är lite mörkt. För att de kanske, de är så rädda för risken helt enkelt att det ska hända.
Ja, jag tycker det är djupt olyckligt och... Jag tänker mycket på det som Håkan säger, därför att i, som princip så, eller som fenomen, så är det då inte nytt. Det har tagit sig olika former under olika tider, men i vår tid så finns ju, tycker jag, den här stora motsättningen i ett samhälle som är superkommunikativt, både i våra sätt att kunna prata med varandra digitalt men också röra oss fritt, så blir det ju väldigt konstigt att vi har byggt ett utanförskap som är starkare än någonsin mellan olika grupper. Och det är ju inte bara svenskfödda och utlandsfödda, eller hur man ska definiera det, utan det är ju även mellan stad och land. Det är mellan citykärnan och förorten. Och det var därför jag sa inledningsvis att om man fortsätter att nypa tag i det som passar en i den här typen av rapporter och säger hårdare straff, eller vi måste angripa de socioekonomiska problemen, då kommer man ingen vart. Man måste föra samman båda sakerna för att hitta helhetslösningar. Och det är inte för att få saken att dra ut på tiden, utan därför att jag är övertygad om att väljer man den ena sidan, som ju nu är väldigt, en väldigt stark linje, straffsatserna, då tror jag att man vinner i det korta perspektivet men förlorar oändligt mycket i det långa.
Mm. Vi lämnar detta ämne därmed och går vidare med vårt sista huvudämne.
I don't think that when it comes to making a lot of money that goes into a certain person's pocket such as mine, if that's the inference. But what happens is that the money goes where it belongs. It goes to the school, it goes for expansion.
I think it's terrible, not least because it takes away focus from the real school problems.
Mm, DNs porträtt av paret Hans och Barbara Bergström i förra veckan har väckt flera debatter. Här är ett axplock. Får man porträttera folk hur som helst bara för att de är rika? Och bör ministrar ge sig in och svinga på sociala medier mot enskilda näringsidkare? Och hur rimligt är det att komma med kritik mot en artikel som man har fått läsa på förhand och kunnat påverka? Och så vidare och så vidare. Jan Scherman, jag vet att du har fastnat för den här historien. Du föreslog att det här ville du prata om. Då blir man nyfiken på varför.
Ja, och då säger jag lite tråkigt igen därför att jag tycker att det är komplicerat. Men som mångårig grävande journalist så tycker jag att jag lärde mig väldigt snabbt att djävulskapen sitter i detaljerna. Och uppstår det diskussion och oenighet kring en punkt, nämligen om man har sköljt händerna och tvättat dem och sen kastats över en fotograf och torkat händerna på ryggen, och det visar sig inte stämma.
Menar du att det
därför det var inte hela sanningen. Alla inblandade parter har ju bekräftat att huvudpersonen torkade av sig på sin egen då väldigt vackert framställda kränning. Och det blev inte det här övergreppet som artikeln gör gällande. För mig fungerar det på det sättet att det förtar väldigt mycket. Jag blir väldigt misstänksam mot det här. Var det här ett finstilt sätt att göra det som... jag ofta hörde bekräfta hypotesjournalistiken. På min tid så var ju direktörer feta gubbar som rökte cigarrer i cylinderhatt. Och så beskrevs de, och sen släppte de ut DDT och PCB i Östersjön. Och miljön gick åt helvete och vi fick en vänsterrörelse. Och det som är problemet, och det tror jag inte bara är mitt perspektiv. Det förtar tyvärr, om det nu var ändamålet, diskussionen som är oerhört relevant och viktig. Valfriheten när det gäller skola, vård och omsorg. För den går ju liksom inte att diskutera. Den blir blockerad.
Ja, Sofie, du har säkert också läst det där porträttet. Vad tyckte du om det?
Nej, jag tyckte att det i stora delar var intressant och ganska så bra. Det blev ju ett väldigt liv om det där med handdukstorkningar och vad jag förstod. Eller jag läste en replik från Barber i Aftonbladet, tror jag det var, och där hon förklarade hur det har gått till. Men samtidigt så, vad jag förstod, så hade hon inte opponerat mot det när hon förhandsläste texten. Så jag vet inte hur allvarligt det där var. Och jag kanske inte tycker att det var jätteallvarligt så här i efterhand heller. Men det stora hela så tyckte jag att det var ett intressant reportage. Däremot så blir det ju som vanligt att liksom, det är inte sakfrågan som diskuteras. Utan nu blir det ju väldigt inriktat då just på mot henne och Engelska skolan och sådär. Och inte friskolesystemet i stort.
Mm, vi kan väl ta den diskussionen lite grann då. Håkan A. Bengtsson, det här är ju en fråga som socialdemokratin inte minst verkar rusta för strid i. Vad kommer det att landa, tror du? Paret Bergström menar ju att förslaget om vinstförbud i praktiken är nästan att liksom expropriera enskild egendom eftersom man inte längre kan bedriva aktiebolag.
Jag ska bara säga att det här är komplicerat. Det finns tre aspekter av själva artikeln. Jag tycker att artikeln är bra. Mm. Det är ett bra journalistiskt verk, hantverk. Sen kan man ha synpunkter på det här med om hon tolkades eller ej. Det är en diskussionsfråga. Det är en liten dramaturgisk effekt som han lägger in i artikeln i inledningen, kan man säga. Som,
ja, bärande element, vill jag påstå.
Ja, den balanserar lite på gränsen. Men det påminner mig lite om när Dieter Strand skrev om Per Ahlmark i Karlskrona 1976.
Ja, jag kommer ihåg det.
Han ska ha sagt lycka till, men han dramatiserade.
Han sa aldrig det.
Nej.
Men nu får ni nästa se, vad handlade det där om för en som bara var 6 år 1976? Vad då lycka till?
Volvo Olofström skulle läggas ner och Per Ahlmark var nybliven arbetsmarknadsminister. Ung politiker på hög fin post åker ner och möter alla arbetare. Vad bakgrunden var, rätt eller fel, kan vi lämna därhen. Men utkomsten av mötet var då, enligt nämnde journalist, att den unge spolingen till minister lämnade mötet med orden till de nu snart arbetslösa arbetarna: lycka till.
Ja, det flög inte riktigt.
Ja, det var ju bra för den bekräfta hypotesjournalistiken som jag ogillar, hur bra det kan sen vara i övrigt.
Och där finns det ju en parallell. Men jag tycker själva artikeln, man kan diskutera det, men själva artikeln är bra. Sen är det ju så att bilder säger mer än 1000 år. Det är ju bilderna som gör det. Det är de som har cirkulerat på Twitter och man har drivit med. Så att det är liksom bilden av den här skolkapitalisten som är väldigt expansiv. Jag ska bara säga så att det finns en förhistoria till det här som har att göra med sakfrågan. För att hon kritiserades på DN i flera artiklar och svarade själv åtminstone en eller två gånger på kultursidan. Och jag tror att det är en del av förhistorien. Och där tycker jag hennes svar visar att hon inte förstod eller ville ta till sig den allmänna kritiken av, så att säga, den marknadsmodell som vi har på skolområdet.
Vad är hon inte förstår?
Nej, hon bara pratar om att det funkar så bra på min skola. Men om man driver en skolverksamhet så har du ett allmänt politiskt uppdrag. Och du är finansierad av skattepengar. Och jag kan hålla med om att jag ser hellre en diskussion om de problematiska strukturer vi har i den marknadsmodell för någonting som inte är en marknad, som är finansierat av skattepengar. Jag ser hellre en diskussion om de avvägsidor som det leder till och vad vi ska göra åt det.
Sofie, är det vinsterna i de här skolkoncernerna som är problemet? Eller är det som Hans Bergström säger, det skymmer den verkliga diskussionen om de verkliga problemen? Vad tycker du?
Ja, både ja och nej, höll jag på att säga. Jag tror att det kan bidra till problemet. Jag tror inte att det i sig är, liksom, är roten till problemet. Men jag tror att det eventuellt kan bidra till problemet.
Hur då? Hur bidrar det till eventuellt till problemet?
Nej, men det underlättar ju för oseriösa aktörer att liksom snabbt och lättvindigt öppna en skola och sen kunna liksom dra sig ur och lämna kommunen med Svarte Petter när det liksom inte funkade längre. Den sortens problematik tror jag man skulle liksom bli av med till viss del.
Det offentliga tar hela risken, men de här vinstdrivande kan driva in vinsterna. Är det så du menar ungefär?
Ja, ungefär. Men sen så finns det ju väldigt många andra problem, och ett problem är ju inte minst då för städer som Göteborg som kämpar mot segregationen. Det är väldigt svårt för kommunen att liksom kunna satsa fullt ut på sina egna skolor i de här områdena när det helt plötsligt, för kommunen har ju ingen bestämmelserätt när det ska öppna en ny skola. Men samtidigt då är det ju liksom kommunen som återigen får ta över eleverna när den här skolan stänger. Men det försvårar ju liksom kommunens arbete att försöka stärka de här områdena, skulle jag vilja påstå.
Mm. Jan, du skriver så pennan glöder. Vad tänker du?
Nej, men jag ska inte förlänga det här, men jag vill ändå säga jag ogillar den här typen av kommersiella klickdrivande karaktärsmord som vi nu talar om. Mm. Det har gällt Mona Sahlin. Fel i en massa detaljer. Snart kommer Annika Strandhäll att vara där. Jag granskade i många år Roine Carlsson som ju fick gå ur politiken som sur, vresig, dum, elak. Jag kan aldrig tycka att det är bra journalistik.
Du ångrar dig alltså lite grann?
Jag har gjort journalistik. När vi talar om Björn af Kleens artikel...
Ja, jag tänkte Roine Carlsson nu. Jag minns ju det där när han tog av sig mikrofonen och gick och sådär.
I vissa stycken så gör jag det, absolut. Mm. Jag har inte... Så är det ju alltid när man säger det här, så får man säga jo, jag har inte gjort rätt alla gånger. Nej, det ska gudarna veta. Och jag tycker att Björn af Kleen är en fantastisk journalist. Men den här gången så blev det propagandajournalistik. Och jag tycker det är olyckligt. Sen finns en annan omständighet, där vi, om vi nu ska gå till sakfrågan... Mm. Och det är den ohistoriska, det ohistoriska sättet att närma sig denna. Det är ju ett socialdemokratiskt verk vi lever i. Det är faktiskt 80-talsprogrammet. Det är personer som Kjell-Olof Feldt, Claes Eklund och andra framträdande socialdemokratiska ideologer med Göran Persson i spetsen som öppnade dörren för valfrihet. Sen gjorde de ju uppenbarligen en marknadsliberal konstruktion som gick alldeles för långt.
Så du menar att det här är liksom ett utdraget första maj-tåg där de protesterar mot sig själva?
Jajamensan. Jag skulle vilja se lite mer av självkritisk analys och analys av varför människor faktiskt vill ha saker att välja på. Det är inte bara rikingarna som väljer de här skolorna. Det finns kooperativa skolor och så vidare.
Du tittar på Håkan, jo, uppfordrande.
Nej, inte uppfordrande. Det var ju för att Håkan sa att det är fantastiskt bra journalistik.
Ja. Ja, det tycker jag nog. Förutom den där saken som man kan diskutera. Men sen ska bara säga, bara, det en sak var ju att det fanns ett tryck från både höger och vänster på ökad valfrihet, mångfald. Men den modell som vi har fått med friskolereformen infördes ju faktiskt av regeringen Bildt och Per Unckel. Det var det som skapade den modellen.
Det var som ville gå ännu längre, ska du veta. Ja, absolut.
Det kan man säkert diskutera. Men sen tror jag att det som har effekten av den modell man valde, den långsiktiga effekten av det var någonting som jag tror inte ens den borgerliga sidan som var ideologiskt drivande för just den modellen förstod. Och jag tror att Socialdemokraterna och även Miljöpartiet inte förstod konsekvenserna. Fortfarande har man inte förstått konsekvenserna av det.
Nej, det fick ju väldigt stora olika konsekvenser.
Men Håkan, det vi är nu, det riskerar ju tyvärr att blockera pragmatiska lösningar. Om vi ska gå från den ena ytterligheten till den andra, det tycker jag, förlåt, jo, det... man får inte luta sig bakåt, det tycker jag är dåligt och det är ohistoriskt. Poängen med historien är att vi ska lära oss någonting för att åtminstone inte upprepa exakt samma misstag.
Fast man kan vända på det och säga så här då, att på den borgerliga sidan så finns det en låsning där man har försvarat här, fortfarande försvarat principerna. Och det gör att det som båda har varit korrigering av det här systemet som inte funkar, för att jag hävdar fortfarande det är en pseudomarknad. Det vill säga att det är inte någon marknad som en vanlig marknad. Och därför måste den regleras på något sätt. Och det har att göra med kösystemen, det har att göra med betygsinflation och så vidare. Och den segregation som systemet i dess nuvarande konstruktion de facto leder till.
Jag tänkte släppa in Sofie här och med en annan fråga. Som jag sa i på annonseringen, flera ministrar gick ju in och var ganska vassa mot Barbara Bergström som en följd av den här artikeln. Hur lämpligt är det när man är statsråd att liksom svinga mot ändå enskilda personer sådär?
Det tycker jag är en ovana som ministrarna, i alla fall ett par av dem, lite för ofta ägnar sig åt. Och det tycker jag de borde upphöra med, faktiskt. Och,
varför gör de det då, måste jag bara fråga, tror du? Alltså, får de inte tillräckligt allvarliga konsekvenser av de här, som en del tycker, överloppsgärningarna, eller vad är grejen?
Nej, det verkar ju inte som att de får, absolut inte. Men det är väl ett enkelt sätt att ta snabba poäng på, antar jag, istället för att liksom gå in i sakfrågan och diskutera den ordentligt. Men nej, det är onödigt och det är billigt och det är ofta olämpligt.
Ville du säga någonting om den här debatten mellan Håkan och Jan också, som du följde lite grann från läktarplats?
Nej, men jag funderar lite på, jag kan ha missat någonting, men jag funderar lite på om Barbara Bergström själv var så missnöjd med det här porträttet. För att visst, jag menar, det var ju många som häcklade bilderna och det här och så vidare, men hon framstår ju ändå som en väldigt färgstark och stark person och karaktär på alla sätt. Jag är inte övertygad om att hon själv tyckte att det var så fruktansvärt farligt.
En teori jag har om den här handavtorkningen är att hon kände igen situationen och visste hur hon hade uppfattat den, och därför när hon läste texten tänkte hon, ja men det var ungefär så det var, och förstod inte att den som inte var där läste in någonting helt annat i det där. Men det är bara en teori jag har. Vad säger ni då, Jan och Håkan, om de här ministrarna som svingar? Det är ju några som utmärker sig. Det är Strandhäll och det är Morgan Johansson framförallt.
Jag tycker också det är olyckligt, därför att det är den här personifieringen som går till det absurda, och det är ju precis av den där karaktären. Man plockar billiga poäng, man får många som läser ens Twitter. Men man måste ju ändå komma ihåg att här talar vi om några av folkets valda och mäktigaste personer. Och jag vet från min tid som chef, till och med som börs-vd som ju jag har varit, att om man skulle kritisera någon enskild så gjorde man inte det i offentligheten på personalmötet, utan då gjorde man det på ett annat sätt.
Ja, det verkar vara väldigt gammeldags moral som många nog tycker kanske borde göra en återkomst. Vad säger du, Håkan? Hur ser de på sig själva när de twittrar så här? Tänker de att det är privatpersonen Annika Strandhäll, eller förstår hon att det uppfattas som att hon företräder regeringen i de här tweetarna?
Jag är inte speciellt attraherad av den typen av opinionsbildning, det ska jag säga. Den här Twitter- och Facebook-politiken ska vi nog försöka minimera så mycket det går, speciellt från ledande för politiska företrädare. Men dessvärre är den en del av politiken idag. Med det sagt så, politiker måste ju utstå kritik från medborgare, från medier, fria debattörer. Det måste också näringsidiga kunna göra i princip, men det ska vara sakligt. Och Barbara Bergström och Hans Bergström är näringsidkare som dessutom driver en verksamhet som är finansierad av skattepengar, så de måste kunna kritiseras och ifrågasätta.
Även om enskilda ministrar sådär?
Ja, på ett sakligt sätt, ja. Men däremot tycker jag inte att det här var det bästa sättet.
Nej,
det utgick ju från karaktärsmordet, va? Har man fuskpäls så får man stryk. Och det gillar inte jag. Hade det blivit en diskussion om deras inställning till hur valfriheten och privatiseringen i skolan ska se ut och fungera, à la bonne heure. Men där var vi ju långt ifrån. Annika Strandhäll vet ju dessutom själv hur kul det är när man får påhopp från både höger och vänster. Senast gjorde hon ju dessutom ett personpåhopp på en programledare i Sveriges Television. Och det visar väl hur djupt olycklig den där tekniken är, va?
Mm. Ofta är det så att de som håller på med det drabbas själva av det, förr eller senare.
Den som sa att hon vat. Ja, vi har kommit fram till upploppet och den punkt vi brukar kalla panelisternas fria åkning. Det vill säga veckans person, veckans ord eller veckans citat. Jag tror jag låter dig börja, Sofie.
Veckans person är Anders Ygeman, som lyckades starta ett falskt spin här i dagarna.
Vad då för spin och vad handlar det om?
Ja, han gick ut och stormade mot att Delmos, den här myndigheten, var tvungen att lägga ner viktigt arbete mot hederskultur. Så visade sig inte vara fallet, för dels så handlade det om en mindre rapport som delvis då skulle granska myndighetens egna arbete. De har inte haft något arbete på det här området. Och det rörde sig om väldigt lite pengar, och det visade sig också att de pengarna finns hos myndigheten. Men ändå då, han gick ut med det här, tidningar hängde på, han fick stora rubriker. Och det gör mig upprörd när han behandlar en så viktig fråga så slarvigt för ett litet billigt politiskt poäng.
Men du lyfter på din hatt ändå för Anders Ygeman, för att han liksom lyckades driva det här i hamn som en politisk framgång.
Ja, det är ju naturligtvis skickligt, men det irriterar mig ändå naturligtvis. Dels för frågans allvar, men också för att jag är väldigt trött på den sortens av liksom billigt och chaskigt sätt att försöka ta politiska poäng på.
Mm. Anders Ygeman, veckans person med ett stänk minst salt i den utnämningen. Vad säger du, Håkan? Vem är veckans person? Vad är veckans ord eller veckans citat?
Först tänkte jag Alexander Mahmoud, och hans t-shirt, men vi har redan pratat om det. Så att jag säger Maggie Smith, den brittiska skådespelaren. Hon är med i en ny julfilm som jag har sett, som är fantastisk.
Vad heter den?
Det heter Jakten på julen, som utspelas i Finland och som handlar, i en saga naturligtvis, som handlar om hur julen uppstod. Och det är en brittisk film, så den är också på sätt och vis en underförstådd kritik av Brexit. Och alla former av det vi pratade om tidigare, att man tillvitar vissa grupper olika karaktärer. Eller.
British actress Maggie Smith, veckans person i veckopanelen. Och vad säger du då, Jan Scherman? Är du möjligen på väg västerut då också?
Ja, det här var ju spännande. Alltså, vi har ju inte pratat med varandra i förväg. Absolut inte. För jag är nämligen i Storbritannien och jag är i Good Morning Britain, ITVs fantastiska morgonprogram. Och det började veckan och jag fick en riktig smällkaramell, för där satt, ni vet, mannen som blev känd genom att i underhuset ropa order!
Order! Order!
Honom minns vi.
Han heter John Barkow och han har ju gått i pension. Men han satt där i morgonstugan och skulle kommentera politik, frispråket och herre min ge, det gjorde han. Han sopade banan med Storbritanniens nuvarande premiärminister. Så det stod härliga till.
I'm sorry to say it, but I've known 12 prime ministers in my lifetime, and by a country mile, Boris Johnson is the worst. His natural instinct is not to be open, not to be transparent, not to be accountable, but narcissistically to think, what suits me? How can I extricate myself from this awkward situation? By what means can I arrogate blame somewhere else? This is way below the standard that the British public are entitled to expect.
Jag har aldrig hört en person i den upphöjda positionen som ändå en talman har, förvisso då pensionerad. Och han hänvisar ju till att han faktiskt har arbetat med 12 premiärministrar, men ingen så bottenlöst dålig. Och han betonar på det här sättet.
På tal om upploppet, är Boris Johnsons premiärministertid inne på upploppet, tror du?
Fan, trott.
Ja, han är en överlevare, men han verkar tappa ganska mycket.
Men jag tror många har så bittra erfarenheter av Donald Trump, som inte skulle bli republikanernas presidentkandidat, och blev han det skulle han inte bli president, och blev han president så skulle han inte kunna förändra landet, och sen han förlorade skulle han aldrig komma tillbaka, och då säger jag igen, fan trott.
Håkan, du är ju en så kallad BÖP, det vill säga en brittiskt överintresserad person. Vad tänker du om det här?
Jag tror att jag håller helt med, alltså han är ju en helt hopplös person och politiker, opolitlig och irrationell och ja, far med osanning allt som oftast. Men jag tror inte man kan räkna ut honom än. Han har visat enorm förmåga att ta sig till makten. Han har lyckats bli vald till borgmästare i en rätt radikal stad som London är, med vänsterlutande. Han har tagit sig till premiärministerposten, så att jag tror att det är för tidigt att räkna ut honom, även om jag skulle tro att det var bra för alla om han försvann.
Skulle du säga det, återstår att se vad hans politiska eftermäle blir, vad han egentligen liksom lyckades åstadkomma förutom att hålla sig kvar. Men jag säger därmed varmt tack till er alla tre. Håkan A. Bengtsson, vd i Arenagruppen, Jan Scherman, journalist och tidigare chef för TV4 bland annat. Och Sofie Lövenmark, journalist och medgrundare i stiftelsen Doku.
Veckopanelen från Kvartal är därmed till ända, men för den som vill förkovras under helgen finns förstås massor av intressanta saker att hugga tag i på kvartal.se. Vad sägs till exempel om Staffan Doppings fredagsintervju med dramatikern och urfeministen Susanne Osten, aktuell med sin självbiografi Vem tror hon att hon är? Språkvetaren Magnus P. Engsal går i en läsvärd artikel till botten med den i vår tid så högt aktade experten. Vad är det som bygger en expert och vilken roll har den i vårt offentliga samtal? Se där, det finns en hel del att sysselsätta sig med när veckopanelen är slut. Vi är tillbaka med årets sista avsnitt nästa vecka, och tills dess, ha det bra och tänk själv.
Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.